Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Jag tycker alltid att det är lite risky att sitta bredvid en fighter, för det är lite så här...
Vad ska jag säga?
Problemet här med Rostem, det är hans guard. Så bara, dunk! Ah, Rostem Ackman!
Och sen den här för långt ifrån också.
Ja, kom närmare.
Kom närmare då.
Rostem Ackman.
Rostem Ackman.
Där har vi, nu har vi
det bra.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Alltså, hur gick det här till? Det är alltså 11:e avsnittet nu, Simon.
Helt otroligt.
Och nu ska vi runda av det här året. Varmt välkommen till Fighterpodden, du som lyssnar just nu. Som sagt, 11:e avsnittet, och vi har betat av så mycket det här året. Jag satt precis ur en lista, och vi ska gå igenom alldeles strax. Idag som vanligt blir det kampsportsnyheter i korthet, och vi har fått med oss som vanligt Simon Köhler där.
Hej, hej.
Där har vi inte Hans Wiklund, för 5 minuter sedan kommer det bara, kan inte komma. Elis har fått kräksjuka, hans son har fått kräksjuka. Ja, men fan, stanna hemma, skriver jag. Han bara, jag spyr, börjar lyssna på min son. Ja, det är inte så.
Nej,
så att vi är glad, vi klarar oss utan honom. Och därmed går vi över till dagens gäst, Rostem Ackman. Välkommen!
Tack så mycket.
Kurdimus Prime.
Yes,
eller hur?
In the house.
Och så upcoming du är som MMA-fighter, så nu ska bli proffs.
Exakt, ja, det är på tungt. Tiden.
Ja, men det är kul att ha det här i Fighterpodden. Och vi har ju sett dina framgångar senast nu under EM.
Ja, det är grymt, det är grymt. Du har verkligen plöja på. Men det var lite också så här att du fick att du kom på vinnarsidan igen med tanke på VM där som slutade väldigt snöpligt.
Ja, det var lite
där var det nog ju i VM.
Ja, alltså han slog en vänsterkrok, jag åkte ner på den och sen var jag på rumpan och jag var helt vaken. Men han ligger med press med höften framåt och försöker svinga på mig, men ingenting träffar och jag kan inte röra mig för att jag ligger i en konstig ställning. Så fort jag försöker ta tag i benet så bryter domaren. Så det var lite tidigt stopp, men det var en tabbe från min sida att jag blev knockdown.
Men du har ju själv sagt att det var bra att jag blev knockad.
Ja, den var jävligt tuff den där förlusten. Alltså faktiskt, den var jävligt hård och jag bara fan, det här är andra året jag åker hit och jag har inte vunnit det. Alltså, jag trodde jag skulle vinna förra året, jag vann inte och i år vann jag inte heller. Så det var en tankeställare så att säga, och det var kanske bra innan proffs att den kom liksom.
Men alltså, har den gjort dig mer ödmjuk i mitt... Enkla ord.
Nej, alltså kanske inte sådär, men typ att jag måste fokusera bara på MMA. Jag kan inte stå och tänka 100% på jobbet och det ena och det andra. Det är MMA som får vara helhetsfokus och det där det brast lite liksom. För att förut har det varit så, ja, men jag vinner ändå, det spelar ingen roll vad jag gör. Typ, jag behöver bara gå in och köra så går det bra. Men nu vet jag måste ändå lägga ner tid på det.
Jag och många med mig tycker ju att det var tidigt stopp. Men det är lite också så här, det är lite så i amatör. Det är lite så här, det har varit okej stopp i amatör, lite tidigt även där. Proffs, då hade det varit skandal.
Ja, verkligen. Men alltså jag bryr mig inte så mycket om det. Det var tråkigt, men jag har gått vidare från det.
Och nu har du vunnit EM. Det är inte helt fiskam. Och du krossade dina motståndare. Ja. Det var inte så här att du låg dåligt till och sånt. Nej, du körde över dem.
Vi ska prata mer med dig alldeles strax nu, Rostem, om din proffskarriär och sådär. Men nu gör vi så här. stunden i veckan när Simon Kölle laddar upp.
Yes.
Går igen. Och då är det så här, som vanligt, tanken är att det ska vara veckan som har gått och veckan som kommer inom kampsport. Det brukar gå så där rostar man, så han pratar så jävla länge. Men vi kan säga. Jo, så säger det också. Vi har ju lovat, och det glömde jag säga förut, att idag ska du också faktiskt förklara hur domarna dömer, alltså poängsystemet inom UFC. Någonting jag själv fortfarande inte har förstått. Så det ska du få göra om en stund.
Ja.
Men nu tar vi dina kampsportsnyheter.
Yes, vi har inte så mycket som kommer komma eftersom att det är jul. Vi har en UFC-gala i slutet av året, 13 december. Men däremot är det saker som har hänt. Och den största grejen skulle jag nog säga rent så objektivt då, det är att Clara Svensson, boxningsdrottningen i Sverige, ska möta Cecilia Bräckhus. Det är fett.
Och det där har varit diskuterat rätt länge, eller det har varit liksom, man har önskat att de ska mötas.
Jo, men det är klart, alla vill möta Cecilia Bräckhus. Alltså hon är ju verkligen, hon om någon är verkligen boxningsdrottningen nummer ett. Mm. Det finns ingen annan. Hon är verkligen nummer ett på alla sätt och vis. Och tanken var ju någonstans att Frida en gång i tiden skulle möta Cecilia i, men sen var det olyckliga saker som hände med Frida Wallberg, så det blev ju aldrig så, tyvärr. Men hon var där på den, jag satt bredvid henne då, Cecilia Bräckhus, på den galan när Frida, ja,
det knockar.
Ja, jag blir så här, jag får svälja lite när jag tänker på det bara, så fort det här, den matchen. Men skit i den, den har vi pratat om förut. Cecilia Bräckhus mot Clara Svensson i Oslo. Så coolt. Det är verkligen, hon, Cecilia kommer från Oslo, så det blir ju häftigt. 28 januari. Mm. Sen har vi haft Amir Albasi, atommyran en gång i tiden. Nu med The Prince. Det pratas inte så mycket om honom, tyvärr. Men han är 9-0 nu. Han har avslutat alla sina motståndare. Nu vann han ett bälte i en engelsk mindre organisation som heter Fight Star Championship. Men han är on fire. Ung kille.
Han är, jag tror, 23 år.
23 nu, ja.
Och ja, han är otroligt bra faktiskt. Jag skulle säga att Sveriges största talang är Amir Albasi just nu faktiskt.
Vad baserar du det på? Har ni tränat ihop någonting?
Vi har tränat ihop, men det är inte bara det. Om du kollar på hans meriter, han har vunnit SVSM kanske 5 år i rad. Och han behövde dispens första gången han skulle tävla, för han var typ 16 år.
Jag har ju sett honom i Stenungsund på Swedish Open. Alltså han var otroligt duktig.
Ja, alltså, han är väldigt målmedveten, pluggar, tränar stenhårt och ja, han har bra mindset.
Men han bor i England nu, i London, och kör för
London Shoot Fight.
Precis. Och så han blir inte riktigt så här jättekänd här, och han är lite så här försiktig, inte med så mycket media och sånt, så att han flyger lite under radarn, men 9-0, herregud. Han har avslutat alla fighters, aldrig gått till tredje ronden. Så Amir Albasi, håll ögonen öppna för honom, för det är en, två matcher till sen är han i UFC. Coolt. Garanterat. Coolt. Och kommer vara hypad i UFC. Sen har vi SM i MMA, vi har haft Cornelia Holm, VM-mästare i år. EM-mästare, SM-mästare. Hon gjorde den här trippen som ingen har lyckats göra tidigare, någonsin faktiskt. Det har inte varit så många VM. Mm. Men ingen har lyckats göra den här grejen som hon gjorde. She did it. Första gången, första året. Så att hon kommer nog vara ganska vass och kommer nog, ja, jag vågar inte säga för mycket, men ja, hon kommer nog vara liksom lite uppe i dem. Förhoppningsvis blir hon hypad liksom.
Och det som är bra med henne är att hon alltid presterar. Det är det som är så coolt. Om du kommer från ett VM till ett EM, men du presterar och kör över alla. Du kommer från ett EM till ett SM. Tänk mycket press man har då. Hon har VM, EM och ändå så folk ingen.
Precis, fram. Den pressen. För nu måste du verkligen vinna om du har vunnit EM och VM. Ja, det är coolt. Precis.
Och på tal om det, att vinna tidigare och komma från EM och vinna SM, så har vi Daniel Sjölander, som också är känd för att han är journalist på MMA Viking. Han vann SM också. Och vi hade Tobias Harila, som har haft det lite tufft i de här stora mästerskapen, men kommit en bit på vägen, men har en awkward, skulle jag säga, fighting-stil, striking framförallt. Skum, han härmar lite grann Conor McGregor. Han har en så här skön liten stil omkring sig. Cool kille. Jag borde jobba lite på backen. Sen är han jäkligt farlig, skulle jag säga.
Ja, alltså Tobias, han vet om sina svagheter och även hans tränare vad de behöver jobba på. Men han har en otrolig kraft som folk inte kan skoja om. Jag sparar som han, och han slår fan jävligt hårt på väg, alltså det, 75 kilo. Det är något speciellt faktiskt.
Ja, han slog Axel, som skriver på Fight Mag också, för övrigt, i finalen där. Men det gick ju rätt fort. Faktiskt, ja. Måste jag säga. Det var, herregud, vilken
power. Jag tror inte det är första gången det kommer bli så. När folk får smaka på hans power, då det händer någonting.
Sen hade vi då Battle of Botnia, som var där samma helg där då, nu i helgen, som var Daniel Tamer, också nu obesegrad, på tal om Amir Albasi. I en annan viktklass än Amir. Men inte mycket tyngre. Han har gått upp i 6-0. Jonathan Westin som alltid och alltid flyger under radarn. Jag till och med glömde honom i min artikel med MMA Fighters i Sverige en gång. Fick massa skit för det.
Jag kommer ihåg, det skrevs massa och du bara, just det.
Ja, precis.
Och du följde föga sen till slut.
Ja, men alltså, det blir så här. För att han flyger lite under radarn, det tar lång tid att gå matcher för att ingen vill möta honom. Han har sån jävla power. Han är ruskig, Jonathan Westin. Så att 10-2 är han nu, vunnit 6 matcher i rad. Farlig kille. Sen hade vi Iman Darabi, min lilla favorit. When you're ready for the future,
take control. Välkommen till din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan 2 nyheter. Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla. Samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.
Aj, 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 det kluckar ju rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Liten är hon till växten, men väldigt stor i hjärtat och själen. Och hon kommer säkert gå väldigt långt. Hon har en bra bit kvar att gå, men det är jättekul att hon kom tillbaka på i vinnarkolumnen.
Men var du på galan?
Såg nej, jag var inte där. Jag såg i streamen. Ja. Inte världens bästa streamen, men i alla fall.
Var den dålig?
Ja, jag gillar inte det. Men skitsamma, nu till idrottarna istället. Josef Ali Mohammed var där också. Ja. Vår en av våra få tungvikter. Vi har ju Irman, som jag hoppas kommer gå proffs till slut. Han verkar lite osäker på det.
Jag har faktiskt ingen aning. Han gillar den amatörscenen och han tycker om showen kring det och han trivs där än så länge, så vi får se när det är dags liksom.
För han har ju också både, han är farlig alltså.
Ja, han är ju jävligt stor och atletisk till skillnad från många andra stora, bara stora klumpiga. Men han,
nu pratar vi om Josef Ali Mohammed.
Nej, nu pratar vi om Irman.
Irman. Han väger typ 130 kilo annars, 20 match 120 och ganska akrobatisk och kan sparka högt folk i huvudet och, wow, och ganska rörlig. Så.
Ja, han är ju världsmästare. Men Josef Ali är också så här. Josef Ali,
han är också atletisk.
Ja, verkligen. Va? Atletisk. Ja, men han ser ut som
grekisk gud.
Ja, men grekisk gud. Jag tror att Omar Boich som sa det först. Alltså, det är verkligen så här. Han är en grekisk gud. Han ser verkligen ut som det till fullo. Mm. Han har ju förlorat 3 gånger. 2 gånger mot samma kille. Mm. Så att det var ju bra att han fick komma tillbaka och vinna. Och när han vinner, då vinner han i första ronden. Och
det är bara, han är otrolig. Han är pang! Eller inte är det som är problemet då. Att han kan
bli träffad också. Oh. För det är ju det. Men det behövs liksom justeras. Så jag tror att han är på ett bra ställe i Malmö. Justerar man bara lite så kommer det kunna gå riktigt jäkla långt.
Är det fine tuning?
Det är det.
Ja, absolut. Det ser ut som att han kan bli lite för aggressiv ibland och det kostar honom. Så hålla sig lugn och lite mer taktisk och bryta ner motståndaren och kanske avsluta i andra istället för att chansa på första. Oftast blir det antingen han förlorat eller han vunnit. Liksom.
Det där är det svåra. Impulskontroll.
Mm. Mm.
Stort.
Och du vet vad? That's it.
That's it. Är du klar?
Ja.
Det här är ju 11:e avsnittet av Fighterpodden.
Yes.
Och jag sätter mig ner och skrev, vad har vi pratat om det här året? Det startade ju faktiskt med att vi gjorde en podd om Nordic Open i BI. Och så hade Rika Karneborn här, Johan Haldin och Marcus Widengren var här. Och då sa vi det, vi borde göra en podd som fortsätter. Så nästa avsnitt, då kommer ju då Hans Wiklund med, som då inte är här idag. Och då snackar vi Muay Thai. Då hade vi ju Magdalena Kowalczyk här. Vi hade Sanne Dahlbäck här, som inte var med på VM. Det var därför vi pratade om Muay Thai. Sen har vi haft en podd om karate, där hade vi Micke Sprites här. Och då kommer du in, Simon.
Det var just
då,
det.
Då var du fick komma in i podden. Och det har vi ju funderat länge
äran
på. Rosten, men det var en bra idé. Men det, Micke Sprites var här, vi hade han Jesse Enkamp som är karate-nörden. SM-mästaren Lina Våglund var här. Sen hade vi Kevin Satake här, vi pratat om MMA och UFC, hur det var att vara domare.
Världens bästa domare faktiskt.
Ja visst, är han duktig.
Ja, han är grym faktiskt. Han ska få en eloge.
Superior Challenge, då hade vi Simon Sköld här och Pappi. Vi pratade brottning, då hade vi Eddie Bengtsson. Vi pratade taekwondo med Grandmaster Chago var ju här. Och Arto. Och så pratade vi Swedish Open. Då var ju Omar Eman här. Vi hade Jack Hermansson på telefon. Och sist nu pratade vi thai-boxning när Rodrigo Silva var här. Och såklart Abdo Karim Shor. Men jag gjorde så här, Simon. Jag gick tillbaka lite grann och tänkte så här. Vad har de sagt egentligen? Ja, inte alla. Men du var inte med där. Vi snackade ju då i andra avsnittet om det här med thai-boxning. Det var lite kul, för då frågade vi Maggan Kowalczyk. Hon är ju jätteduktig utövare. Också känns som Athena i Gladiatorerna. Mm. Så frågade vi henne lite grann vad skillnaden var på thai-boxning och kickboxning.
Thai-boxning är ju en autentisk thailändsk självförsvarskonst där man har kroppens åtta vapen. Man har händer och armbågar och knän och ben, och man använder alla dessa vapen, och det är en väldigt elegant och metodisk sport, medan kickboxning har ju någon slags västerländsk mishmash som utgår ifrån thai-boxning, som är lite skuttig och har mycket färre tekniker att tillgå. Sanny, vill du fylla på?
Någon som inte har kollat på thai-boxning kan inte riktigt uppskatta alltså konsten i en femronders clinchmatch, medan vi som har thai-box, vi som thai-boxas och älskar det kan sitta och titta på tusentals sådana där.
Det som ser tråkigt ut i själva verket inte tråkigt.
Exakt, hur man jobbar, hur man utmanövrerar ett knä, alltså det är så vackert. Och kickboxing är då mer, man kan nästan säga att det är mer liksom två tjurar som stångas. Det är det de vill ha. Ingen clinch, inga armbågar som kuttar som gör att matchen måste brytas, utan man vill se boxning.
Ja, precis. Det är ingen finlir, utan det är mer Jean-Claude gjorde oss en otjänst. Sprattlar runt.
Jean-Claude gjorde oss en otjänst.
Ja, det var hårda ord alltså. Ja. Faktiskt lite grann om kickboxningen, tycker jag.
Hur är det med det, Rostem? Hur är det med kickboxningen?
Ja, jag tycker det är kul, och jag kan förstå det med Muay Thai. Jag har fått höra det förut också, att det är att, ja, alltså man måste förstå sporten i Thailand om man ska gilla det. Resten är, vad är det, K1 eller kickboxing? Typ. Mm. Men ja, jag gillar det faktiskt.
Sen pratade vi karate. Yes. Det var också spännande. Och Jesse Enkamp, bror då till
Oliver.
Oliver Enkamp, precis, som också är upcoming.
Herregud, vilken MMA fighter. Oj, 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 vad bra han är.
Men vi nördar ner oss sjukt mycket i den podden i karate och sådär. Men det var lite kul, för då kom in på det här. Så varför har det blivit så många olika stilar? Om man tänker på karaten.
Där kan man snacka mishmash.
Ah, och det är så renlärigt, va? Eller vad det nu inte är. Mm. Så att det går inte ens att prata med någon vilken stil det är. Men vi frågar just gästen så här. Varför är det så många olika stilar?
Om man kollar på karatens historia. Så spreds ju karaten från Okinawa till fastlandet i Japan. Och då ville japanerna ha lite mer fakta. Okej, vad är det ni tränar egentligen? Vi måste fixa till det här. Vi måste systematisera. Ni måste ha bälten, ni måste ha stilar, ni måste ha namn på era tekniker, ni måste ha namn på era rörelsemönster. Ni måste kalla era olika dojos och organisationer olika saker, för vi ser ju att ni tränar olika saker allihopa. Mm. Men från början var det bara karate. Och då så började man liksom, så att säga, kanske skala av många saker som var viktiga från början i hopp om att popularisera och förenkla karaten och nå ut till massorna. I universiteten i fastlandet av Japan, där det då började spridas. Och det var ju bra, för att därför tränar vi. Annars hade det aldrig kommit hit. Men på samma sätt, så på samma gång då, så förlorar man kanske lite av det som var ursprunget av karaten.
Eller hur?
Han borde ha ett universitet. Det har han typ.
Han har ju en virtuell dojo. Inte en dojo, men han har ju det här. Han är ju the karate nerd. Mm. Och han tränade ju så när han var i sin mammas mage i praktiken. Den familjen är ju helt karatifierad. Men har då den här communityn på nätet där man då tränar.
Ja, men det är lite som Gracie. Gracie, de har också sin akademi eller sin skola där som man kan få på nätet.
Ja, det här är en community. Vi har som sagt om att det var en dojo. Han är din community, sa han. Mm. Men det här är en rätt ung kille som är, han pratar ju alltså insatt i karaten och framförallt de här traditionella värderingarna. Och har då sin bror som är så duktig inom MMA.
De är ruskigt duktiga. Men vad säger du då, Stömmen? Alltså, kan man lära sig kampsport? Kan säga att man går också lite på klubb, men också på en sån här kurs?
Ja, absolut. Du kan lära dig på YouTube, men problemet är att du lär dig lösa tekniker. Du vet inte när de ska utföra dem. Alltså att göra en armbar eller en kimura, det är inte svårt. Men att göra det i praktiken, det är det du behöver få på mattan. Så. Mm. Du kan inte lära dig ett koncept, hur BJ funkar, hur MMA funkar, men du kan lära dig tekniker i själva spelet, om man säger så.
Ja, men så fort någon gör motstånd, det är då det blir annorlunda.
Ja, precis. Och du vet inte hur du ska förhålla dig till det, liksom. Mm.
Vad var det mer jag tänkte på? Jo, men så tänkte jag när vi hade Kevin här. Shit, vad trevlig han är.
Kevin, ja. Ja. Han är grymt trevlig.
Och då sa jag till honom, men du hade väl drömt i ditt liv om att du skulle bli domare? Han bara, nej. Men vi frågade till honom hur han kom in på att bli domare.
Det har vuxit fram. Som sagt, jag har hållit på med kampsport i drygt 25 år nu. Började med karate och sen boxningen. Och sett en hel del dåliga domslut. Mm. Och det är ju lätt att sitta på läktaren och tycka att domaren gör fel och så vidare. Och Och ja, sen var det en incident för några år sedan som gjorde att då var det liksom, fick jag nog och kände, hur blir man domare? Bara vände mig om och fråga första bästa i förbundet. Och tog arslet ur vagnen, som man brukar säga, och tog reda på nästa kurs som var i Göteborg då, som jag åkte på. Betalade för det själv, bekostade det hela och tänkte, istället för att sitta där på läktaren och tycka att domarna gör fel. Alltså, ingenting emot den domaren som gjorde det fel. Vi är alla mänskliga, det är en bedömningssport.
Jo, men vilken domare var det?
Det kommer jag inte ihåg.
Nej, okay.
Jag har boxats för länge, nej. Mm. Men det har ingen betydelse. Alla gör fel och det är inga konstigheter.
Coolt ändå, eller hur?
Ja, det är jättekult. Jag tycker det är roligt att han säger också att han så här fick betala resan själv. Ja. Vem skulle annars betala? Ja. Så, nej, men det är coolt. Nej, men det är just så här att någon ändå gör det som han, alltså, förhoppningsvis inspirerar fler att gå från liksom läktaren och bli domare, precis. Och engagera sig, bli poängdomare.
Ja, och möta sig själv också. Ska jag sitta här och tycka eller ska jag försöka göra någonting åt det här, men du tycker att de dömer dåligt?
Ja, för han var inte bara också, man ska inte säga, han satt inte bara i publiken. Han var involverad i Superior Challenge och sådana saker. Så att han såg det på väldigt nära håll. Jag såg det också, jag kommer verkligen ihåg. Jag var ganska hård när jag första gången påpekade jäv som fanns bland domare, bland poängdomare i Sverige. Det var ju så här, det var inte populärt. Det var ju väldigt impopulärt. Säger det, men det är jäv, hur mycket man än gillar personerna. Jag gillade de som satt där, men om du sitter och en av poängdomarna Rostem är din coach, det är klart att det blir svårt att hålla, för den att hålla sig objektiv. Så var det lite grann i Sverige förut faktiskt. Nu finns det ju regler kring allt det där.
Vi frågar också Kevin det här med, alltså, när får han veta vilken fight han ska döma? Det är ju typ någon timme innan bara. I något kuvert bara, så här, den matchen ska du gå. Och det är väl för att du också förhindrar såklart av mutor och liknande, va?
Ja, men det är det. Och sen att kunna kolla in, inte kunna kolla in den fighten. Nu kan ju säkert Kevin rätt många av fighterna som går i UFC. Mm. Och det märker man lite om man tittar på de som är riktigt, alltså så här, de som har bälten eller de som har gått väldigt länge. Då är det så här, Cowboy Cerrone får ta lite extra slag. Alltså, det är lite så här för att folk vet att han klarar av dem. Mm. Ta Fabio Maldonado när han var i UFC. Jävlar, alltså. Fick ta så jäkla många slag. Många andra hade blivit stoppade.
Han kan ta det.
Nej, men de visste någonstans att han kan ta det. Sen att det fuckar upp hela honom, det är en helt annan sak. Men skämt åsido, så det blir lite så. Det är så att man inte ska bli påverkad. Ja. Plus att han får ju heller aldrig döma svenskar eller något sånt där.
Och den sista grejen jag tänkte var, vi hade ju Simon Sköld där. Har du tränat med Simon Sköld någon gång?
Ja, jag har varit ner på Nakadoy och sparas lite med honom faktiskt.
Ja. Men han har ju också, dessutom har han ju karatebakgrund. Jag såg hans första fight faktiskt. Det var typ på The Zone och sånt där. Han kom in och hade sagt riktigt stance. Sprang, den vann den där matchen, vet, så här, efter 6 sekunder, för att det var första gången han gjorde det. Men jag tänkte bara på det med att han dels har blivit väldigt uppmärksammad i sin relation såklart, men han fick ju barn, och då ställer vi frågan som man kanske ställer till många MMA-fighters: påverkar det liksom din MMA-karriär?
Nej, men ja, det är klart det har, för hela livet har ju förändrats på sitt sätt. Jag hade ju bonusbarn innan då, men nu har man ju blivit biologisk förälder, och ja, men det vänder ju upp och ner på hela livet. Och jag, precis som pappa, också haft, jag har inte tänkt på det innan, men det är ju ett uppehåll på nästan 2 år sedan jag gick match senast. Och jag har inte sett det så mycket som ett uppehåll, för det är hela tiden, jag har haft tanken att jag ska gå match, och haft match inplanerad också, men det har kommit grejer i vägen så att det inte har blivit av. Och sen nu är det sista då att man fick barn, men nu känns det som att man har kommit till fattig, och ja, hon, ja, nu har man lärt sig att leva med att ha en bebis också.
Otippat ändå, Simon Sköld med Camilla Läckberg.
Ja, det är lite otippat.
Faktiskt.
Men det är bra, jag tror att det är väldigt bra faktiskt för sporten också. Vi behöver lite sådana där grejer. Det kanske låter så här, vi gillar MMA, vi gillar kampsport, period, alltså punkt. Vissa gillar ju bara en fighter, men de flesta gillar liksom allt. Och det är lite så här, jag brukar dra parallellen till Carolina Klüft. Mm. Hur många nu följer liksom sjukkamp damer i Sverige? Ingen typ.
Nej.
För att det vi gillade var Carolina Klüft. Men här, vi gillar hela MMA-grejen. Vi kan kolla på en gala utan att man egentligen hejar på någon, för att det är bara så här otroligt kul att se matchen.
Men det var MMA-förbundet, vet du, som förde ihop Simon och Mikael Läckberg.
Var det så?
Nej, jag skojar. Tänk om det var det. Det är helt strategiskt.
Jag vet en liten grej där. Det är att Simon, ett år innan de blev ihop, så var han någon sorts liksom present till henne i underkläder bara, och dök upp tillsammans med en kompis.
Han stod på en sån här gala.
Det var något sånt. Så var det, precis. Med någon kompis.
Han kallade det för Toyboy eller...
Ja, precis. Det var så lite i början. Ja. Nej, men Simon är grym och han är jättebra för sporten.
Och därmed knyter vi ihop faktiskt, det var året hittills i Fighterpodden. Fighterpodden, som sagt, sista avsnittet för året. Elfte avsnittet. Vi ska strax prata lite grann då om UFC. Som sagt, domarsystemet där, hur de dömer Simon. Men vi har ju fint besök, Rostem Ackman, som nu ska bliva proffs.
Ja, precis. Det är dags att ta det klivet.
Yes! Ja, vad innebär det klivet? Alltså, om man stannar där lite grann, med tanke på din... eller hur lång MMA-karriär inom amatör har du?
Alltså, amatör MMA 2 år... och shootfighting 1 år. Så det är inte så länge egentligen. Det är bara att det har varit jävligt intensivt.
Och när började du träna?
Jag började 2008. Jag körde 2010, så jag var borta i cirka 3 år. Gick upp 20 kilo kanske. Sen så kom
körde du 2 år, slutade?
Ja, exakt. Och sen slutade 2012, kom jag tillbaka och gick min första match i minus 91 tror jag. Efter typ 3 månader. Och tävlade typ kanske en vecka efter att jag kom tillbaka i typ SV och BI, typ plus 100, minus 100 och sånt där.
Cool. Det är inspirerande, alltså för många tror jag som ändå tänkt, som kanske sitter och har tränat mycket och sen liksom gått upp lite eller så här, att kunna, den grejen, du är inte den enda faktiskt som har den storyn, men det är häftigt.
Men alltså, vad var det som gjorde att du började och sen slutade?
Nej, alltså på något sätt har jag alltid trott att jag kan bli bäst på det här. Och på jag vet inte varför, men första gången jag såg det, även om jag inte var bra i början, men det är någonting som har dragit mig till det. Och det har alltid varit självklart sedan jag började på MMA att det är det här jag ska göra av någon konstig anledning. Så även när jag slutade, alla de där 3 åren, jag tror jag tänkte på MMA varje dag fortfarande. Och sen så, ja, det var lite skador och sånt som stod i vägen och lite operationer. Och sen så efter... Så fort jag var frisk och allt var bra, då satte jag igång och jag tänkte, det är nu eller aldrig liksom.
Men att också gå upp rätt mycket i vikt då, alltså det måste ha varit trögt i början.
Ja, jag trodde jag var just lika bra som jag var när jag slutade, så det var lite svårt för egot i början. Alltså, jag fick fett med stryk och sådär, och det tog fan några månader inför fan Rostem, du är inte bättre än så här. Det är bara att släppa egot och lyssna liksom.
Och vad innebär det för dig att gå över? Hur ser du att bli proffs? Alltså, vad är målet med det? Nu släpper du amatör och nu ska jag bli proffs.
Alltså målet är att bli bäst i världen helt enkelt. Och komma till UFC och ta bältet där. Det finns inget annat för mig egentligen. Och det är därför jag gör det. Och jag tror att jag kan nå dit. Och, ja. Det var typ så här, okej, nu är jag klar med amatör sedan, nu är jag redo för UFC.
Men jag har en fråga där. När du tittar på svensk, vältevikten är en tuff viktklass, herregud. När du tittar på den, också titta på de svenska som vi har inom vältevikten. Vad känner du där? Alltså så här, det finns ju de som har hållit på väldigt länge. Jag tänker på David och David Björkheden och så här, som är väldigt erfarna. Men hur ser du nästa generation? Hur ser du så här, bara med ögat? För du har inte mött dem, men hur matchar du mot de andra svenskarna som är en... För vi har ändå bra, riktigt bra vältevikter.
Absolut, absolut. Vi har bra vältevikter upp, men jag har svårt att se med att någon av dem skulle vara problem faktiskt. Jag tror inte det. Och även håller över en kamp, alla de här, bara för att träna bra ett trainingscamp till det bra, så tror jag kan slå vilken välteviktare i Sverige.
Jag älskar det där.
Yes, rubrik!
Ja, men det älskar jag också för sig, men det är mer det här självförtroende. För jag tänker ju, där är vi så olika. Jag det har alltid varit min dröm att jag skulle ha den typen av mental styrka, är nog bästa exemplet. För att när du säger ganska enkelt, jag tänker bli bäst i världen. Då tänker jag så här, det är ganska många i min viktklass som säger jag ska bli bäst i världen. Vad är det som gör att du tror att du kan bli det?
Jag tror jag sticker ut. Alltså. Jag är inte som de andra och jag är mycket smartare än alla i buren. Och jag har en slags aura när jag fightas som jag vet att folk kan inte hänga med. Och jag kan köra alltså, tills jag dör egentligen. Och jag vet att jag sätter upp allt bra. Jag är inte bäst. Jag kan säga så här, de jag möter, jag ser inte att jag är bättre boxare, bättre sparkare eller vad som helst. Men jag förstår själva MMA bäst och jag vet hur jag ska anpassa mig i buren, hur jag ska förhålla mig till honom och sånt. Han kanske slår en höger bättre än mig, men jag kommer träffa den höger och jag kommer ta ner han och så vidare. Liksom.
Jag förstår det, att ni kan vara jämna tekniskt, men det du beskriver är ju fortfarande en övertygelse. Ja. Hur har du fått den, alltså din uppväxt eller din bakgrund? Ja.
Kanske, fått mycket kärlek av mina syskon och mamma och pappa.
Ja, men det är faktiskt pappa, kan det vara så? Din farsa, hur är han?
Ja, sådär.
Inte?
Han bor faktiskt inte i Sverige, men det är inget fel på honom. Sådär. Men det är mycket från min klubb också, Hans Ersson, även om du känner till honom.
Hasse.
Ja, Hasse, exakt. i mina ögon Sveriges bästa MMA-tränare utan tvekan, och ha det i ryggen och det självförtroendet att jag har Sveriges bästa tränare, det höjer mig också till skyarna liksom. Cool. Alltså i mitt huvud, även om folk inte tycker det, du måste tro på det du gör, och jag tror på han alltså 1000 gånger fram och bak, och spränger roll.
Det är många tror jag som skulle behöva få sig en liten läxa och veta vem Hasse Ersson är faktiskt. Han var ju själv en duktig fighter på 90-talet. Mm. Och sen så var han med om en olycka och sen så... Men att han är en fight-professor verkligen. Det är lite så här...
Han kallas ju för Professor X från X-Men, Xavier. Han sitter också i rullstol och är professor, så Hasse kallas också för det. Han kan säga en sak till dig. Du kommer inte förstå den idag, men jag accepterar att jag kommer förstå den kanske om ett år. Det han visar. Så jag bara, fan, han hade rätt alltså. Det är så jävla sjukt. Alltid så där. Fråga vem som helst för fight som har tränat det länge. Det är så där.
Men där kanske du har svaret, Mårten. Ja. Det kanske faktiskt har svaret. Att man behöver en coach som man faktiskt upplever på riktigt är en av de absolut bästa.
Det är ju nästan lite, det finns någon tragikomik nästan att han också, i och med att han är i rullstol då, kan dedikera sig kanske på en nivå till. Mm. För att han kan inte visa på samma sätt som någon som kan
göra.
Han
exakt.
Får teoretiskt förklara det och tänka på ett annat sätt. Mm. Och då kanske han liksom mindfuckar dig en nivå till. Så han kommer in liksom.
han mindfuckar alla och han ser vad alla gör. Och jag kommer ihåg, jag hade vunnit EM förra året och jag kommer ner så här. Jag är på höga hästar. Så, fan Rosten, du ställer upp så jävla dåligt. Alltså, du var skitdåligt sen. Nu ska vi fan träna på det där. Alltså, han bryter ner det på en gång och höjer dig samtidigt på ett sätt. Han är fett psykologisk och han kan det där med mental träning. Det är därför jag tror att vi presterar rätt bra.
Aj, coolt. Sen har ni andra bra där på klubben också. Jag tänker, alltså, Martin, vad han har gjort. Maggan, vad hon har gjort. Alltså, det är väldigt många bra. Absolut. Och faktiskt hon har alltid varit lite så här... lite outsiders, lite coola, lite så här,
vi mot världen.
Vi mot världen. Vissa så här, det där Fight Zone är en sekt, alltså de är så jävla skumma, de håller på med sitt hemliga. Men det är också, det är liksom, ja. Så var Hilti när det var mycket snack om dem, när de var liksom bäst i hela världen. Då var det också lite så här, det är massa snack. Vad gör de där inne egentligen? Det var mycket prat liksom. Det brukar ofta vara så. Prana har det lite nu. Vad händer egentligen i Prana? Folk som pratar runt omkring. Märker inte du det, Mårten?
Jo, jag tänker precis på det du säger här. Och sen är det lite grann att det går i olika tider.
Ja, ja, ja.
Så är det. Och just nu är det som du säger, inom BJJ kanske det är Prana lite.
Ja, nu är det mycket Prana.
Men att vara proffs, alltså det här innebär ju att du behöver lägga mer tid. Och det kostar mer.
Exakt, det kostar mer och jag har inte riktigt råd att förlora. Men det är klart att det kan hända. Det är en del av processen. Men det är mycket viktigare. Liksom, att proffsrekord spelar roll. Att amatörrekord, ja, nu är det borta egentligen. Mm. Det är bara mina titlar som är kvar, så att säga. Så ja, det blir mer träning och mer fokus och ta det till nästa nivå. Liksom, för att de man möter på toppen i världen, de är riktigt bra. Och man måste träna fett hårt för att ja, fightas med dem.
Hur många matcher vill du gå ungefär kommande året då?
Jag vill gå så många jag kan. Om jag får, ja, jag vet att det är så strul med så här, man får en match hoppar av. Men om jag kan 5 matcher första året.
Det är grymt. Ja, ja, det vore häftigt.
Men parallellt nu ska du också, jag tänker på sponsorer. Mm. Alltså du behöver ju intäkter. Rosten, du är med på det va?
Ja, det är det som är lite svårt.
Pappa Mårten nu.
Lite äldre, lite vuxnare.
Mm. Men jag har ett ganska bra jobb som gör att jag kan kombinera lite grann. Jag jobbar med ja, ungdomar i princip, och jag brukar gå och träna med dem och hjälpa dem med sånt, så passar jag på att träna själv liksom, och det är på dagen. Sen på kvällen tränar jag ändå på klubben liksom.
Grymt.
Ja, det är härligt. Mm. Verkligen stort lycka till.
Tack så mycket.
Grymt stort lycka till.
Ni kommer höra mer om Rosten Ackman, det är jag helt övertygad om, och ja, det är bara att vänta och se.
Om inte annat kommer du höra det här i Fighterpodden, för vi kommer ju följa dig. Det
var först. Han var här, absolut först.
Kommer du ihåg när han var här, Simon?
Jag körde med Jycken. Det var alltså, jag tog den första intervjun med Jycken, och det brukar jag alltid påminna honom. Kom då, Jycken. Kom då, vi träffar ett café. Han säger aldrig, jo.
Bra reklam.
Ja, eller hur.
Nu är det Simon. Hjälp mig nu, ska vi prata UFC, vi ska prata domar, dömningar och poängsystem. Varför kan jag inte förstå det? Det är inte för att jag är korkad, utan du måste förklara, hur går det till?
Just poängreglerna är ju lite så här, alltså allting kom från början, det har ju funnits märkliga regler från början. Om man tänker början nu pratar vi inte antiken, utan nu pratar vi liksom 90-talet. Och det var dåliga regler. Sen var det New Jersey som kom med sin Unified Rules of MMA som kom 2001. Och då sattes ett regelverk ihop. Och det regelverket har varit väldigt luddigt. Så att det har varit upphov till massa tolkningar. Vad är egentligen effektiv striking? Vad är egentligen effektiv grappling? octagon control och sådär. Och UFC har inte gjort det lätt för sig genom att försöka förenkla. Genom att bara sätta upp så här: det handlar om octagon control, det handlar om det här, det handlar om det här. Några få punkter, för de vill ju göra det enkelt för massorna. Fine. Men det innebär då att även folk på väldigt hög nivå, till exempel Joe Rogan många gånger själv i, som kommenterar, de har inte koll på regelsystemet själva, och väldigt, väldigt många fighters, bland annat Diaz-bröderna, de har ju sämst koll på reglerna någonsin. Många gånger...
Men hur tar det sig uttryck att de har sämst koll?
De tror att de vinner ronder fast de inte vinner ronderna. Ja. Vi som kan det, vi som sitter lite på sidan av, deras coacher måste ju i så fall säga till dem att du håller på att förlora det här. Gå in, go for the kill i tredje ronden.
Men de säger, you're winning.
Du vinner. Ja. Och sen är de helt chockade, så tittar de på matchen. Nej, men vadå? Jag hade ju kontroll. Och så fattar de inte den grejen. Och det är långt ifrån bara dem. Och jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det är 80% av alla i Sverige också. Troligen även du kanske, Rostem, har inte faktiskt full koll på reglerna. Inte läst den här det finstilta i regelboken.
Nej, men det har funkat bra än så länge.
Så länge du går på KO så går det ju.
Ja, men exakt. Jo, men precis. Man ska inte kanske behöva det. Det är mer coacherna kanske som behöver det. Som kan titta och så här. Poängsystemet kommer från boxningen med 10. Ett 10-point must system. Det vill säga en ska 10 poäng och en annan ska 9 eller mindre poäng. Och det har varit lite så här, det är lite avigt system, så det är inte jättebra, och folk ger inte 10-8, speciellt ofta 10-7 ser vi aldrig nästan nu.
Men hur kan det bli 10-7? Alltså om det är 10 poäng för den som är dominant, alltså, förklara bara, vad är det som ger 10:an respektive 9:an, eller om det kan bli en 8?
Jag skulle vilja säga så här, att det är inte jätteintressant hur det har varit, eftersom att det efter nyår kommer nya regler. Bra. Så det är nästan lite mer intressant hur det kommer bli. Och hur det kommer bli, då är det att en 10...
Det var ett fint sätt att säga så här, det var en skitfråga, Mårten.
Nej, det var en bra fråga, det var en jätterelevant fråga. För det där är någonting som verkligen folk undrar. Ja. Nu kommer man till att börja med 10-10 inom proffs-MMA. Och det kommer göra en väldigt stor skillnad. Att det verkligen... Det har ju funnits inom amatör, där kan det bli 10-10 på ett helt annat sätt. Men genom att... För är det så att... Det är vissa kriterier då som ska uppfyllas. Och först och främst är det två kriterier. Och det är effektiv striking och det är effektiv grappling. Vad menas då med effektiv striking, Rosten?
Nej, att man prickar den andra mer, eller jag tror det är mer att så här, att om du träffar hårdare den andra, alltså gör mer skada helt enkelt stående och inte tar så mycket stryk. Så.
Precis, du är inne på det helt rätt. Det är ju, inom boxning kan det ju vara mer att många mängden gånger, och det finns även räkningssystem i UFC och allting där det är så här, de kollar hur många kollar hur många gånger man träffar. Antalet gånger kommer spela ännu mindre roll nu. Mm-hmm. Det är bara impact. Man ska ta bort damage överallt, och i Sverige har vi aldrig kört skada egentligen. Vi säger ju skada, för man har kört damage blir ju skada på svenska. Men det har jag aldrig kunnat flyga. Det flyger inte inom politiken att säga att vi ska skada varandra i MMA. Men så impact kommer rörelse handlar om, och effektiv striking är precis det du säger, att sparka eller att slå någon så att det ger en impact, så att det resulterar i någonting. Det betyder alltså ett löst slag som får motståndaren att vackla till. Vad innebär det då, Mårten?
Ja, det är ju inte då en effektiv, utan det är ju mer att det tar honom i balans.
Fel. Det spelar ingen roll om det är löst eller hårt. Det handlar om hur man tar emot slaget.
Det fick ju en effekt.
Precis. Så det är väl det du tog upp nu, och det är det absolut vanligaste misconception kan man säga. Att folk säger, han slog ju skit och träffade en sten åt i magen. Nej, men han rörde sig inte, han bara tittade på den och tog emot den. För han är en robot. Nej, men alltså, så kommer det bli ännu tydligare.
Bra förklarat det, Simon, jag fattar.
Ja. Så att det är effektiv striking. Effektiv grappling, det är ju naturligtvis nedtagning, det är naturligtvis försök till submission, erhålla position, att helt enkelt, ja, men det kommer ju från BJJ egentligen. Men det handlar mer om att, det handlar inte att bara passera, det handlar lite om att du ska behålla den positionen också. Om du passerar och sen så fångar han direkt upp igen till en halvgard eller någonting, då betyder det inte så mycket att han var en sekund i side liksom. Det är ändå MMA någonstans. Du ska göra någonting i den positionen du är. Det ska ge dig fördelar. Och du ska göra någonting med dem. Vändningar, helt enkelt, och transitions, det kommer också, det kommer in så att det kommer värderas högre.
Alltså om jag är underläge och kommer på topp, alltså om jag sveper så här.
Då är det lika mycket värt ungefär som en nedtagning. Så att, och det är väldigt kul tycker jag. Alltså,
då tar man med sig, som du säger, principer från BJJ. Liksom.
Ja, men precis. Att det blir så. De två värderas lika. Från allra första början måste jag säga, då var det faktiskt striking var före grappling. Så det var ju lite en så här vilja att ha mer striking, mindre grappling i MMA. det har suddats ut lite med årens, under årens lopp. Nu är de här helt, helt lika. Och då, om de här två är lika också i en rond, om ni två skulle mötas och ni ungefär har lika mycket, du kanske är grappler Mårten och du är striker Rostem i det här fallet, och ni har ungefär gjort lika mycket på samma rond, då går man till backupplanen. Och backupplanen då, det är effective aggressiveness eller effektiv aggression, och i det fallet är aggressivitet inte något viktigt utan effektivitet. Helt enkelt att det är liksom nyckelordet. Att bara jaga någon och det inte leder någon vart, den kanske backar eller någonting sånt där under hela ronden, det är i sig ingen nackdel. Nej. Träffar du är effektiv men ändå backar, absolut. Det gör också att du kan vara en defensiv counterpuncher till exempel och faktiskt kunna vinna en rond på det.
Så det blir svårt för Diego Sanchez att springa efter folk nu?
Nej, fast om han är effektiv när han springer framåt, då värderas det mer än om han skulle backat och träffat. Så att det är ju så, det här är ändå backup-planen då. Och sen det sista då, som också värderas lika högt som effective aggressiveness, det är fighting area control. Det är helt enkelt det som tidigare har varit att man haft octagon control. Men octagon är ju någonting bara för UFC, det här gäller ju all MMA. Så att, och det är helt enkelt, vem bestämmer farten skulle man kunna säga inom situationstecken. Den som styr, den som kontrollerar genom position vart matchen äger rum.
Även om det här var en lång utläggning nu, så inser jag att det låter ju ändå som att det blir lättare, det är tydligare med strikingen. Och att det innebär att jag måste slå hårt utan att jag får en effekt av min striking.
Precis. Och sen är det också det att många känner inte till det här att det handlar inte om mängden alltid, utan det handlar om, som du säger nu, själva effekten. Och dessutom att som är poängdomare då ska du ju också helst klocka det här. Du ska ju hålla tiden. Jag har suttit extremt många gånger bredvid riktigt bra poängdomare som inte gör det. När jag har diskuterat med dem så säger de att man har liksom en ungefär ett hum, en inre klocka så här. Riktigt, riktigt erfarna, bra poängdomar tycker jag har det. Andra har svårt för det.
Sen kan det bli svårt att, det är fortfarande människor som dömer. Och ibland så har jag gått matcher där jag hör att motståndaren träffar, men då skriker hela publiken. Och då tror, på något sätt så tar domaren in det som att, det räknas mer. Samtidigt som när jag träffar flera gånger, det hörs ingenting för att det är bara vi. Så det är lite sånt som kommer in också.
Shit, när man pratar om det här så inser man, alltså, det är ju inte helt enkelt att vara domare heller.
Nej.
Och då måste man ha ett regelsystem och man måste ha en modell.
Det måste vara tydligt.
Ja, men det måste vara det. Och nu som sagt, nu blir det 10-10-10. Ska man då kunna döma en rond. Om det är helt enkelt då, om man är lika effektiva, lika aggressiva och lika mycket kontroll. Eller inte alls.
Så då har vi båda två fått 10.
Då blir det 10-10. Jag tror att folk kommer vara lite försiktiga med det i början, men det kommer säkert plana ut med tiden eftersom att det inte har funnits tidigare så inom liksom, till exempel UFC då plötsligt kan det kunna bli 10-10. Det kommer ju verkligen förändra, för det kommer kunna bli mer oavgjorda matcher helt enkelt på grund av det.
Men det här systemet, är det för hela världen då? Eller?
Det här är för hela världen, det här är ABC, alltså det Boxing Association som också har hand om MMA. Lite intressant att de enda som inte var där, sen ni som enda som röstade emot, om jag inte minns fel, det var faktiskt New Jersey, de som har kommit med det allra första Unified Rules. Men annars var det 41-1 mellan de staterna som var med och röstade om det här i USA. Och till exempel brasilianska deras förbund och IMAF har sagt att de kommer följa det här. Det är självklart att man följer det som USA gör.
Och nej, detta är från nästa år eller? Alltså från januari?
Från 1 januari.
Det är så
det gäller inte då på den här sista galan. Så att det är det. Sen 10-9, då är det då att man, förut var det att, men egentligen att du har visat fördel mot den andra i ronden. Det var så svårt att få 10-8, total dominans. Var det då? Nu är det så här att har en liten fördel, då är det 10-9. Det kommer fortfarande vara det vanligaste. 10-8 kommer bli mycket, mycket mer vanligt. Det har börjat smyga med det under årets lopp.
Det kommer bli mycket mer vanligt?
Ja, det kommer bli vanligare. Kevin påpekade det också, jag vill minnas när han var här. Att det är också så att de kommer inte vara lika försiktiga på att ge 10-8. Och 10-8 då, det är ju när någon har en stor fördel. Men det betyder inte att man måste dominera sin motståndare i 5 minuter, för det är där det mycket många som har gjort fel. Många poängdomare också som tänker att han dominerade honom faktiskt inte hela ronden, så därför ska han inte ha 10-8. Men om du slår ner din motståndare 3 gånger och att du är nära på att avsluta honom, även om det var första minuten, det är en 10-8. Om inte han ger dig någonting sen, då har du dominerat honom. Liksom. Så att då blir det 10-8. Och sen sist men inte minst finns det 10-7 som det kan bli också. Och det kommer vara en otrolig dominans. Det ska man vara, det står till och med i reglerna att det ska man vara försiktig med. Så det kommer nog vi nästan aldrig få se. Men då ska det vara en total dominans. Och lite så här, den tidigare 10-8 är nu det som kommer vara 10-7, kan man säga.
Okej, så 10-7 är den, eller nya 10-8?
Typ. Det, så kan man säga. Det är lite förenklat. Men som ni förstår, det är inte helt enkelt. Nej. Men har man förståelse för just de här grejerna, till exempel med det här med effektiviteten och så, då blir det lite så intressant. För jag kommer ihåg, det var väldigt, väldigt många som tyckte att jag var en ren idiot som sa att Lyoto Machida vann mot Shogun första gången när de möttes för att han backade ju bara hela tiden och fick in en teknik, medan alla vi som kan reglerna bara sa, men det är klart att det var Lyoto som vann den, det var ingen snack. Men det var ju en hel värld som,
men det var ju mycket skada han gjorde på, ja. Lyoto också, ja. Så det är väl lite
Men statistiken där, alltså när de räknar antal träffar efter varje rond och sådär, det har ingen funktion egentligen. Det där är mer bara
det är kul, det kanske är kul för folk, men det kan man inte grunda någonting på. Och sen är det också att det handlar väldigt mycket om glasögon, skulle jag säga. För att när du sitter och är poängdomare, då har du en viss typ av glasögon på, inga 3D-glasögon, utan du har en speciell typ av glasögon att du ska sitta och poängdoma, döma. När vi sitter och kollar på en Alexander Gustafsson-match, det är jättesvårt. Jag är ju fått ändra mig flera gånger. Man kollar på en match med Alex och tänker, ja, men det är självklart åt det hållet, eller vilket håll det nu är. Sen har jag liksom satt på mig poängdomar, glasögon och suttit och kollat igen på matchen. Då är det så här, okej. Okay. Mm. Det blir lite annorlunda. När man är dessutom partisk är det svårt. Jäkligt svårt.
Ja, men det är svårt när han imponerar och så här, verkligen kör jämnt med John Jones. De har han vann den här ronden, men kanske inte gjorde det för att han gjorde en fett bra insats. Så, ja, det kan vara lite att man är partisk också.
Ja, nej, men eller hur? Absolut. Så att, för där var ju, vill jag minnas att jag ändrade mig just i den matchen också, hur det var från när jag såg den först och sen när jag tittade på den noggrannare. Det är lite om poängreglerna, det var väl inte så jättelångt, eller?
Vi skulle ju också prata om UFC 2017, men jag kom på, vi har ju en podd som är redan vecka 2.
Det har vi ju, det har vi faktiskt.
Så att, jag tänker vi tar det då istället.
Eller? Och det hinner hända lite också. Vi har Ronda Rousey nu i slutet. Men det här var ju Conor-året, det vill jag i alla fall säga.
Det var det.
Det är Year of Conor och året då UFC sålde. Det är de största, allra största grejerna. Det
ska bli härligt att se vad som händer nästa år. Kul, och tack för genomgången av de här reglerna.
En fråga till dig, Rosten. Vem tycker du är bäst? Om du inte får använda, alla säger Mighty Mouse alltid. Men om du säger någon annan som du tycker är bäst i UFC. Eller världen överhuvudtaget. Vilken fighter är bäst?
Jag tycker om Khabib.
Nurmagomedov.
Ja, exakt. Den, ja, ryssen, han är fan riktigt bra.
Slår han Conor?
Ja, alltså får han tag i Conors lillfinger så kommer han ta ner. Han behöver bara få tag på någonting och inte bli träffad. Jag tror han lyckas.
Vem säger du då, Martin?
Grejen var att de inte får säga Mighty Mouse. Jag tycker ju Conor är vass. Alltså, jag tycker det. Jag tycker
Johan han är vass, men alltså, han har mycket hål också.
Ja, det jag kan inte säga. Vem säger du?
Det var nästan svårt att få tillbaka.
Ja, just det, fråga.
Nurmagomedov tycker jag var så också. Jag tycker John Jones tycker jag nog ändå.
Ja, det kan man köpa.
Ja, absolut. Stipe Miocic, alltså det finns många, men John Jones säger.
Det här kan vi spekulera i.
Yes.
Hörrni, vi ska knyta ihop till att börja med till dig som lyssnar. Tack för att du hängt med oss det här året på Fighterpodden. Vi tampar in nu mot 2017. Och som vanligt, vill du påverka podden, någonting vi ska ta upp. Vi älskar att få feedback. Alla nivåer, jag lovar.
Yes.
Vi tar det. Fighterpodden@fightermag.se. Skicka gärna in frågor eller synpunkter på programmet. Glöm inte att prenumerera om du är på iTunes så att du får varje podd när den kommer ut. Rosten Ackman, 2017, proffsåret. Coolt.
Bra.
Kul. Kommer gå bra. Vi önskar, nu är inte han här då, men Hans Wiklunds son, att han kryar på sig idag. Och tacka honom för det här året. Och Simon Kölle, tack för det här året.
Tack för det här året och god jul.
Detsamma till er.
Gott nytt år.
Mårten Söderström signar ut. Vi hörs nästa år.
Uss!
Uss! Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine. When you're ready for the
future, take control. Välkommen till din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan två nyheter.
Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla. Samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.